ska läsa några verser ur psalm 28, och det här är en bön av kung David. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld, och honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka, i frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, var deras hede och bär den för evigt. Den här bönen bad han han tackade Herren av hela sitt hjärta för att Herren hade frälst och räddat honom från alla fiender. Men inte bara det, utan att Herren hade räddat hans själ. Så han tackar för frälsningen. Och saltaren är till för oss också, att vi kan använda de här orden för att be och tacka Herren. Och det ska vi göra. Vi ska knäppa våra händer och tacka. Välsignad vare Herren, till han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka, ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, var deras herde och bär den för evigt. Amen. Jag får lite bakgrundsmusik idag. Ja. Predikotexten idag, det är Johannes 14, och jag ska läsa verserna 1-12. Och Jesus sa: låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, så har ni också lärt känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga: låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Och de här orden, det talar Jesus till sina lärjungar strax innan han gick ut i Getsemane, där hans stora lidande började. Och lärjungarna behövde höra de här orden. De var redan oroliga. De var oroliga redan på väg upp till Jerusalem och var rädda att det hela skulle sluta illa. De var rädda att de inte skulle komma levande tillbaka, levande från Jerusalem. Och snart skulle också det hända när de gick ut i Getsemane. Då kom ju den vaktstyrkan, den beväpnade vaktstyrkan, och grep Jesus. Då skulle de fly hals över huvud, och sen skulle de hålla sig inlåsta av rädsla för judarna. Och Jesus tröstar dem nu i förväg, och han ger dem en strategi för att hantera den svåra situationen. Han tröstar dem i förväg för att de inte alldeles skulle förtvivla. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på mig, tro på Gud och tro på mig. Det här är evangeliets budskap. Det är ett glatt budskap. Evangeliet, det förskräcker inte. Det kräver inget av oss. Det hotar inte. Utan det uppmanar oss att lita på Guds makt och nåd och lita på Kristi förtjänst. Det fäster vår uppmärksamhet till Gud, vad han har gjort för oss, vad han fortfarande gör för oss, vad han ska göra för oss, och evangeliets löften som riktar vår uppmärksamhet till Gud är av sånt slag att det ger våra hjärtan ro och frid. Lagen, det är den lära i Bibeln som fäster vår uppmärksamhet till oss själva och vad vi har gjort, våra gärningar. Och den befaller, den förbjuder, den hotar, den kräver. Den avslöjar våra misslyckanden, den avslöjar våra synder och svagheter. Och lagen, den har en kontakt i oss, den aktiverar det onda samvetet som oroar och förskräcker oss. Så lagen visar oss att vi är väldigt illa ute och att vi faktiskt förtjänar att straffas för våra synder. Och det är ju mycket oroande. Och oron kan också vara av sånt slag att vi är oroliga och rädda för allt ont och farligt som kan hända i livet. Och det var kanske främst en sån oro som lärjungarna hade. Det var ju blandat som Petrus, han hade flytt, han höll sig sen inlåst av rädsla för judarna, men han hade ju också dåligt samvete för att han hade förnekat Jesus. Och det här oron, den är ju blandad för oron och friden för det onda vi har gjort och allt ont som kan hända oss. Och kanske i den här stunden när vid händelserna i Getsemane så var det kanske mest rädslan, en sån rädsla för allt ont och farligt som kan hända som lärjungarna kände. De hade ju redan den rädslan när de gick upp till Jerusalem. De tänkte på allt det onda som Jesu fiende kunde tänkas göra. Och ändå räddare så skulle de bli när Jesus blev gripen. Då flydde de ju och sen höll de sig inlåsta av rädsla för judarna. Och oro och fruktan, det är ju någonting som också kryper in i oss. Om vi ser på oss själva, vad våra egna krafter förmår, och när vi fäster vår blick på allt ont och farligt som kan hända. Det är visserligen bra att inse vilken styrka som Guds fiender har. Så och inte minst att inse vilken styrka djävulen har som går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka. Det är också bra att inse att det här livet är inte en dans på rosor, utan det är svårt att leva. Och det är bra att inse att vi har en begränsad kraft och förmåga. Men om vi sen tror att det hänger på oss och vår förmåga om vi ska övervinna allt, ja, då kommer ju oron krypande. Men ser vi till vad Gud förmår och vad han vill, då behöver vi inte oroa oss. Han kan göra allt vad han vill. Ingen förmår något mot honom. Han härskar över himmel och jord. Han är konungarnas konung. Och han älskar oss och han är nådig mot oss. Han har bevisat sin nåd genom att sända sin son som ett skuldoffer för våra synder. Kristus har sonat vår synd. Han har uppstått. Han lever och han har lovat att vara med oss alla dagar. Och Bibeln säger saliga, lyckliga, saliga är de som tar sin tillflykt till honom. Så Jesus lär oss att vi alltid ska sätta vår förtröstan till Gud. Tro på Gud, tro på mig. Vi ska tro på Fadern, tro på Gud och sätta vår tillit till Kristus. Och när vi litar på Jesus, vad han har gjort, vad han fortfarande gör för oss, så finns det egentligen ingen anledning att vara rädd. Ingen anledning att oroa sig. Varken för synd, eller livets svårigheter, eller olyckor, eller Guds fiender. Så Jesus han tröstar lärjungarna på det sättet innan de gick ut i Getsemane. I förväg så lärde han dem ett sätt. Så här ska ni hantera er oro och rädsla. De skulle lita på Guds nåd och makt. De skulle lita på Kristi förtjänst. Och så säger Jesus att han går bort för att bereda dem rum i Faderns hus. Alltså egentligen så säger han ju att i Faderns hus finns många rum. Men vi förstår ju av sammanhanget när vi läser att det är ju Kristus som har berett oss det rummet. Det är Kristi förtjänst som har gett oss plats i himlen. Så, men vi ska lägga märke till det att i Faderns hus finns många rum. Och det är Jesus som har berett oss plats. Så det hängde alltså inte på lärjungarna att skaffa sig en plats i himlen. Och här skiljer sig kristendomen från alla världens religioner. Alltså alla världens religioner är lagreligioner och de har det gemensamt att det beror på människans gärningar och offer om hon ska komma till himlen. Men Jesus lär oss att det är redan berett plats åt oss. Det är han som med sin gärning har berett rum för oss i himlen. Så här är vi gäster och främlingar, där är vårt rätta medborgarskap. Här är vi gäster och främlingar, det är vårt rätta hem, där är vår familj och där är vår glädje. Så vi hörde ju i episteln, Petrus kallar oss gäster och främlingar här. Så lärjungarna behövde inte vara rädda för Jesu fiender. Vi behöver heller inte vara rädda, även om det skulle vara sånt som hotar vårt liv. Vi behöver inte vara rädda exempelvis för en svår sjukdom, drabbas av en svår sjukdom som läkarna inte kan bota. Vi behöver inte vara rädda för att drabbas av en sjukdom eller olycka som helt slår undan, ändrar förutsättningarna för vårt liv. Vi är vandrare, vi är pilgrimmer genom livet. Vi är på väg, här ska vi inte stanna. Här är vi gäster och främlingar. Vårt mål är Faderns hus eller Faderns hem. Så det är som Jesus säger till dem. Ni är på väg. Ni är gäster och främlingar. Och här är smärta. Här är sorg. Här är lidande. Men där är glädje och frid. Och hittills hade ju Jesus vandrat tillsammans med lärjungarna, så han hade alltid funnits nära dem, han hade varit tillgänglig, han hade alltid funnits där med sin hjälp. Och Jesus förberedde nu lärjungarna för att han skulle gå bort. Men han gick ju inte bort för att lämna dem ensamma, övergivna, utlämnade till lidande och förföljelse. Nej, han gick bort för att komma tillbaka och ta dem till sig. Och det är också vårt hopp. Vi har vårt rätta medborgarskap i himmelen. Därifrån väntar vi Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att vi blir lika honom i hans härlighet. Han har makt att göra det. Det är också hans vilja. Han vill att vi ska vara där han är. Jesus fortsatte med att ytterligare fästa lärjungarnas blickar till sig och till himmelen med att säga: och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Men då sa Thomas så här: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Men visst, Thomas och de andra nog kände de vägen. Det var bara det att de var inte medvetna om det. De kanske inte var medvetna om det här uttryckssättet. Och kanske är det så att vi borde stanna upp och tänka efter. Då och då. Vad som är vägen till himmelen, bara för att hålla det alltid i medvetande, så att vi inte säger så här: vi vet inte vart du går, vi vet inte vägen. Och vägen, det är ingen vanlig väg. Så Jesus har ju inte kommit för att upprätta något lyckorike här på jorden. Han har inte kommit för att upprätta något jordiskt rike, så att vi skulle kunna... Nu beställer vi en resa, de har billiga resor på Norwegian. Vi tar en resa till huvudstaden och besöker honom. Nej. Vägen är heller ingen moralisk väg. Så det är ju det som är, vad ska man säga, lagreligionernas förkunnelse, att vägen är en moralisk väg. Men Jesus kom inte som någon ny laglärare, som någon ny morallärare. Han kom inte med ett enda nytt bud, utan han säger: lagen kom genom Mose, nåden och sanningen genom Jesus. Inget annat än nåd och sanning. Så han var ingen ny morallärare som kom för att lära oss vilken livsstil vi skulle ha för att komma till Faderns hus. Och det är faktiskt så att den som tror att han med sin livsstil kan förtjäna en plats i himmelen, han avsäger sig evangeliets gåva, den fria gåvan av nåd. Och den som försöker bidra med något, om än det vore bara en enda av sina bästa gärningar för att få en plats i himlen, han kullkastar ju själva förutsättningarna för en fri gåva. Vad är förutsättningarna för en fri gåva? En gåva, ja, det är ju något oförtjänt. Han kullkastar själva förutsättningarna för frälsningen av nåd alena. Och det står ju så i skriften. Men om det inte var av nåd... så här står det. Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Och Jesus, han visar oss till sig och säger: jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och visst är det så att vi ska leva ett liv som behagar Gud, och det ska vi tala om i bibelstudiet sen här, om helgelsen. Visst ska vi göra goda gärningar och bära frukt, visst ska vi tåligt lida prövningar och visst ska vi vara uthålliga i bön. Men vi ska inte av våra gärningar tillverka en väg och tro att vi på den vägen kommer till himlen, så att vi börjar förtrösta på våra egna gärningar. Nej, vi ska lära oss lita på Gud och på Jesus. Jesu uppgift, det är hans uppgift att vara vägen till Fadern. Det är hans uppgift att vara frälsare. Och vi behöver ingen annan, och det finns ingen annan frälsare än Jesus. Så den äran tillhör honom, att vara vägen, sanningen och livet. Den äran tillhör honom, att vara frälsaren. Det är ju inte en ära som våra gärningar ska ha. När Jesus säger ingen kommer till Fadern utom genom mig, så utesluter han allt annat. Så han utesluter att någon kommer till Fadern i kraft av sina gärningar, i kraft att vara en präktig människa, sin egen förträfflighet, sina ansträngningar, sina lidanden, gottgörelser, gudstjänster, faster, böner, bönetimmar eller något annat. Vi ska lita på Kristus och tro att han har gått bort för att bereda oss rum och ska komma tillbaka för att ta oss till sig. Och det är ju att han har dött och uppstått för att vi ska leva med honom. Och det är endast genom honom vi kommer till Fadern. Jesus talar också om källan till kunskap om Gud. Vad är källan till kunskap om Gud? Eller vad är källan till kunskap om Fadern? Hur dan är Fadern? Och Jesus säger: om ni har lärt känna mig, så ska ni också lära känna min fader, och härefter känner ni honom och har sett honom. Och Jesus talade då om sig själv som lärjungarna kände och hade sett. Men för Filippus, han förstod inte riktigt det, utan han bad att få se fadern. Så medan Jesus talade om sig själv som de kände och hade sett, så tänkte Filippus på någon annan. Filippus ville se fadern utom och vid sidan av Jesus. Men det är alldeles omöjligt, för att Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Ingen människa har sett honom. Ingen kan se honom. Och lika fullt säger Jesus att lärjungarna hade lärt känna fadern och sett honom. Hur kan det vara möjligt? Jo, ingen har någonsin sett Gud, men sonen har uppenbarat honom. Så därför är det så att allt vi ska tro om Gud, det ska vi höra av Jesus och det ska vi se hos honom. Och när vi hört Jesu ord, då har vi hört faderns ord. När vi har sett Jesu gärningar, då har vi sett Guds gärningar, faderns gärningar. Så Jesus säger, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag har talat till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna hans verk. Så ni hör här. Jesu ord är faderns ord. Och i Jesus ser vi Guds gärningar. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Och Jesu gärningar visar ju att han var Messias, en gudomlig person. Allt han gjorde var förutsagt i Gamla testamentet, för att alla skulle kunna identifiera honom och känna igen honom när han kom. Och allt det här var förutsagt i Gamla testamentet, och det är ju de förutsägelserna som gjorde att Gamla testamentets folk lärde känna honom och trodde på honom och lita på honom. I honom lärde de känna Gud. Och vi ska också lära känna Gud genom skriften. Vi ska lära känna Gud genom alla trovärdiga vittnen om Jesu ord och gärningar. Så se på Jesus, hur han gick omkring och undervisade. Han predikade evangelium om riket. Han botade alla slags sjukdomar. Han förbarmade sig över människor. Och se hur han slutligen led och dog för vår skull. Och tänk inte att fadern är annorlunda. Nej, hör och se hos Jesus att Gud är nådig mot dig. Och utom Jesus ska du inte alls försöka känna eller tänka eller tro eller föreställa dig någonting alls om Gud. För Jesus har uppenbarat hur dan Gud är. Och så alldeles på slutet här, så hittills har ju Jesus talat om sig själv och sina gärningar, sina ord och gärningar. Och så i slutet här så nämner han lite grann om våra gärningar. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Jesus utförde ju många mäktiga gärningar, stora tecken och under. Han till och med uppväckte döda. Han hade ju bara strax innan här kallat Lazarus ut ur graven, uppväckte en Som redan luktade. Han sa Lazarus kom ut, och han kom ut. Kan man ju undra, vad kan vara större än det? För vi skulle ju göra större gärningar. Ja, jag tror att de större gärningarna syftar på vad de troende uträttar genom nådens medel som vi fått att använda som verktyg i vårt uppdrag som Jesu vittnen. Vi har ju fått rätt och plikt att förvalta evangelium i ord och sakrament. Så de troende har fått rätt och fått uppgift att förvalta, att förlåta synder, att döpa, att förvalta nattvarden. Och genom dessa medel så uppväcker Gud tron i människors hjärtan var och när det behagar Gud. Och det är på det sättet som han bygger sin kyrka. Och genom historien på otaliga ställen och vid otaliga tillfällen så har Gud tänt det andliga och eviga livet i människors hjärtan. Just genom det evangelium som de troende förkunnar. Genom det dop som förvaltas i kyrkan. Och jag tror att Jesus syftar på det när han talar om de större gärningar som de troende ska göra. Men grunden till de gärningarna, det är ju att Jesus har gått till Fadern. Genom sin offerdöd så har han vunnit syndernas förlåtelse åt oss. Han har vunnit syndernas förlåtelse åt världens människor. Nu sitter han på Guds högra sida, på Faderns högra sida, för att ge oss det liv som han har vunnit åt oss. Och han gör det genom nådens medel och inte på något annat sätt. Och det här, det ser ju obetydligt ut i människors ögon. Att ett evangelium förkunnas eller ett dop i vatten, vad kan det uträtta? Så i människors ögon så är det obetydligt, ändå är det de större gärningarna. Det är kyrkans gärning att förkunna evangelium om Kristus ända tills Faderns hus blir fullt. Och då kommer henne. Amen, låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för din ofattbara kärlek och godhet mot oss. Du har gett oss en plats i himlen. Inte för att vi förtjänat det på något sätt, utan för att du är så kärleksfull och nådig. Bevara oss i tron på dig, ty det finns ingen annan väg till himlen.